Varmt välkommen tillbaka medvetna själ till podden Ett medvetet sinne. Det här är podden för dig som vill få ett ökat medvetande, stärkt välmående och personlig utveckling. Med oss idag så har vi Anna Stomsi som arbetar som medium och hjälper andra att komma i kontakt med den andra sidan. I förra avsnittet med Anna så gick vi igenom hennes resa och idag så ska vi se över vilka tecken som vi bör hålla utkik efter när den andliga sidan försöker ta kontakt med oss. Och vi ska också se över hur man kan ta sig förbi rädslan för att just få kontakt med den andra sidan utan att tappa sitt sinne. Vi får lyssna in en av Annas värsta upplevelser och får också en ökad förståelse för hur stor vår energi faktiskt är. Vi ser över hur vi kan stretcha vårt medvetande, hur vi kan släppa på kontrollen och ta steget bort från den fysiska världen. Finns det ett själsligt efterliv eller vad händer egentligen efter döden? Följ, gilla och dela podden vidare så önskar jag dig nu en riktigt god lyssning. Hälsar dig varmt, varmt välkommen tillbaka, Anna Stomsi.
Tack så mycket, Patrik. Fint att vara här igen.
Eller hur? Och nu ska vi fortsätta från där vi slutade sist. Mm. Och alltså, vi har pratat en hel del om rädslor tidigare här nu. Mm. Och jag tänker någonting som är spännande för mig som också är öppensinnad och tror på den här andra sidan. Jag är ju övertygad om att det finns ett själsligt liv. Att det finns ett efterliv, men just att komma i kontakt med den sidan kan vara läskig. Men någonting som jag tycker kan vara bra för även för mig och de som lyssnar är vilka tecken kan man hålla utkik efter när den andra sidan tar kontakt med oss? Och kan du berätta lite hur man kan liksom hålla sig lugn i det?
Jag ska försöka göra det. Vi pratade i förra avsnittet lite grann om en del som hur arbetet fungerar. Om jag kopplar till det som var innan jag förstod hur kommunikation med andevärlden eller energivärlden fungerade, så var jag väldigt rädd också. När jag började lära mig att förstå att till att börja med kommunikationen är icke-fysisk. Det är lite abstrakt för våra hjärnor att greppa det. Men den är inte fysisk utan det sker på energiplan. Och i kommunikationen så arbetar vi, och jag arbetar, men man tar emot information med de inre sinnena. Jag beskrev förra avsnittet att man kan se, om jag kan be er att se en apelsin i min hand här, så är vi överens om att det inte ligger en apelsin här, men vi kan ana hur det skulle göra om det gjorde det. Och det är den inre synen. Om jag ber er att lyssna efter ett högt skratt, så kan ni ana hur det skulle låta om någon skrattade högt i rummet. Om jag ber er att känna doften av cigarettrök, så är vi överens om att det är inga cigaretter här, men vi kan ana hur det skulle dofta om vi gjorde det. Och det är den inre doften. Så man arbetar sammantaget med sina inre sinnen. Så att ta in kommunikation eller ta emot kommunikation, det bygger på att man dels medvetandegör sina sinnen och förstår att det är så här kommunikationen sker. Jag kan aldrig gå och vänta på att jag ska se andevärlden fysiskt. Alltså konkret här, så här. Mm. Utan det är förnimmelser. Och de är subtila. De är subtila. Men sammantaget om man använder flera av sina sinnen så blir de som om de vore fysiska. För de blir starkare tillsammans. Men de är inte det. Mm. Så det ena är att förstå hur kommunikationen faktiskt sker. Och jag möter ju människor som till exempel känner såhär, men jag blev knuffad eller sådär. Mm. Ja. Jag förstår att känslan och upplevelsen är att du blev det. Och återigen, jag kan bara prata utifrån mitt eget arbete. Jag kan bara prata utifrån mina egna erfarenheter. Jag har aldrig blivit knuffad. Jag har aldrig blivit rörd fysiskt. Har det känts som att någon knuffar till mig eller tar hårt i mig så här? Ja, det har det gjort. Det har känts som det. På samma sätt som jag har hört liksom, höga ringklockor eller brandalarm och bara, nej, men vad är det som händer? Men det är inget brandalarm. Jag förnimmer ljudet av ett brandalarm. Och så väcker också känslor i mitt fysiska jag. Liksom. Så sammantaget kan vara en väldigt stark upplevelse. Men bara för mig, när jag förstod att det är inte en fysisk upplevelse, gjorde att jag kunde distansiera mig lite grann. För vad är det som väcker rädsla? Jo, det är tanken på vad kan det här göra med mig? Alltså, så här, vad är det här? Vad kan det här göra med mig? Kan det skada mig? Vad är det som ska hända? Och hela den här rädslan som vi nämnde i förra avsnittet med att min enda referensram var Hollywoodfilmer. Alltså jag trodde bara att det skulle komma flygande demoner eller liksom människor med avhuggna huvuden i inälvor eller sår och blod och vad det skulle kunna vara. Men när man också förstår att andevärlden, energivärlden består av människor. Bara det, alltså sänk axlarna. Det är människor som försöker säga hej. Alla de här sakerna gör att man kan skapa lite distans till sin upplevelse och också till sin rädsla då. Det kan inte skada dig, det är inte farligt, det är kommunikation. Det är någon som försöker säga hej. Jag ser att du kan se mig eller uppfatta mig. Jag anar här nu att vi har lite kommunikation. Och du vet, möter man en person från andevärlden som har varit väldigt, eller som har varit och är väldigt timid och lugn och tillbaka, som visar väldigt stor respekt för andra och kanske inte så högljudd, ja, då kanske man bara känner eller förnimmer en närvaro av den personen. Man kanske inte känner någonting mera. Medan en person som har gått över som var liksom rakt på sak, bara tja, inta rummet, ha inga problem med det. Ja, högljudd, kommunikativ, gestikulerar, känslosam, vad det skulle kunna vara. Ja, alltså här, då är det en person som är van att kommunicera, som inte har några problem med det. Och du kanske sitter där i soffan, men hallå, jag skiter väl i det, för vi ska ju säga, jag ser att du kan snacka med mig, klart vi ska snacka, hallå, hallå. Så beroende också på vem det är man får kontakt med, både sättet att kommunicera med varandra blir väldigt olika. Och sen personer som liksom har gått över som man kan berätta, jag hyrde ett hus en gång på Öland och så kom jag dit, jag hade kört ner i ganska många timmar och så hade de lagt husnyckeln uppe på vinden till uthuset. Så när jag kom ner där och det var ljust, det var liksom på eftermiddagen någonting, så gick jag upp för en stege så här och så skulle jag vända mig om så skulle jag ta en nyckel som låg på kanten här. Och då när jag kommer upp för den här stegen och gör det här, då kommer en man rusande mot mig, alltså stor, skitig, aggressiv liksom, och bara kom en jäkla fart så rakt mot mig så här. Och jag blev så rädd, jag stod uppe på den där stegen och jag skulle bara ta den här nyckeln, så att jag instinktivt böjde ner huvudet så här och liksom bara tog, och så sa jag liksom ut i luften, det här var alltså långt innan jag lärde mig om de här sakerna eller visste om att det här, vad det här var, så blev jag bara skiträdd av den här upplevelsen och sa ut i luften då också, vänta, vänta, jag ska inte störa dig, jag ska bara ta nyckeln, förlåt liksom. Och så tar jag den här nyckeln. Och det här var ju då en person som säkert har bott på den här gården där det här huset som jag hyrde stod. Idag förstår jag att någonting sånt, och när den personen har gått över så var han väldigt arg. Han var väldigt arg. Han var väldigt arg, eller så var han upprörd över någonting på den här gården. Så mitt möte med honom, det han visade var ju ilska. Han kanske tyckte att jag störde honom, men hans inre tillstånd var ilska, och det är också det jag förnimmer då när jag får möta honom den där stunden. Och människors känslor kan ju vara väldigt utmanande att möta. Och i våran kultur där vi liksom alltid, eller inte alltid, men ofta lägger locket på. Vi har lärt oss att tona ner våra känslor, våra uttryck.
Oh ja.
Då är ju starka känslor, det är ju aggressivitet, det är jätteläskigt. Så det är klart att jag såg den här stora, bastanta, skitiga mannen och dessutom kände jag hans ilska. Det blir en obehaglig upplevelse. Men nu med erfarenhet, jag vet hur det här fungerar. Det är en person, det är en man. Visst, han är arg, men det han vill är att kommunicera med mig. Så sammantaget att lära sig om hur språket fungerar, förstå de människor vi pratar med, känslor vi känner, ja, de är starka, det är en stark upplevelse, men det är fortfarande inte farligt. Och vi kan också säga, du, nu lagar jag korvstroganoff, nu ska jag kolla på den här serien, lugna ner dig, sätt dig ner och lugna ner dig nu. Så kommunicera och sätt ord på, som till en människa i den fysiska världen.
Det är jättebra, för det som du säger, det låter väldigt bra också om det är så, för som du säger, i den fysiska världen så starka känslor är, det är många som blockerar det. Man låter inte åt båda hållen, både vrede och kärlek, åt båda polerna liksom, så blockerar man är rädd för att gå in i den känslan, rädd för att känna känslan fullt ut, för att det är som att den tar över kroppen på ett sätt där man tappar självkontrollen, och självkontrollen hos en människa är så otroligt viktig istället för att bara släppa taget. Och jag tror någonstans det hänger ihop utifrån allt du berättar, att när man faktiskt också släpper taget, så släpper man taget om sin energi och låter det bara vara, att man blir connected med någonting så mycket större. Det är lite som Avatar och han Aang som släpper taget om alla olika delar inom oss. Det är otroligt vackert.
Det är en fin beskrivning.
Jag tror också många upplever saker som de kanske förnekar eller förminskar just när de kommer, som kanske ser någonting och så säger inget om det då. Nej. Eller jag hörde någonting. Nej.
Ja, men alltså ibland när jag håller ju föreläsningar också om andlighet och personlig utveckling och sådär. Och då när man kommer in i en grupp så här, som jag vet inte har bjudit in mig som för att prata om andlighet utan mer andra saker kanske. Och så ställer jag frågan så här, hur många tror på andevärlden eller hur många tror på andlighet? Kan man få några händer kanske som vågar sig upp så här. Då kan jag ställa frågan istället så här, hur många av er har haft en andlig upplevelse som ni inte kan förklara? Väldigt många fler händer i luften. Så att det ligger ju mycket i det där att man kan förnimma saker eller man kan uppleva saker. Och det bygger också på att vi lever i en kontext, i en kultur som inte har, skulle jag vilja säga då, en tro. Alltså vi förhåller oss inte till tro. Jag upplever snarare att vi kan gå så långt som att säga att vi lever i någon slags liksom, tro på individualism. Eller att tro och intellekt är motsatser, så, som jag gärna skriver om i min blogg och sådär. För mig är det ju inte så överhuvudtaget. Så kan du vara troende och skarp i ditt intellekt eller ifrågasättande, rationell, analytisk? Självklart. Det är det som gör att jag är den jag är. Men jag är allt. Jag är både det och i allra högsta grad en andlig person.
Ja.
Troende.
Jag tror det är så viktigt att kunna balansera båda delarna. Just att absolut, man lever i en fysisk värld. Och just nu så är det också ganska stressande och oroliga tider runt om i världen. Och kanske är ännu svårare att liksom landa och känna in kontakten med det andra. För nu någonstans i allt bubbel som sker runt oss så är det så svårt också att komma i kontakt med vad är den andra sidan försöker säga oss i allt som snurrar. Det är svårt att komma förbi det här bruset när det ständigt poppar upp massa nyheter och information flödar. Man skulle behöva plugga ur sig lite grann och bara ta distans, så som du beskrev det, liksom observera och våga göra det.
Jag är en varm förespråkare för meditation i alla dess former, på från absolut enklaste, så här, men som jag kan inte, jag vet inte, vet du, basal, det behöver inte vara någon djupgående lotusställning liksom, utan bara vända fokus och frågan inåt. Att vara närvarande i sig själv. För som du beskriver också, så här, våra liv, både som det, så det här året är ju otroligt speciellt energimässigt. Så nu, det är ju, nu är det mer utmanande tycker jag energimässigt, både på liksom det globala planet, och det liksom smittar av sig eller påverkar människor på det individuella planet i allra högsta grad. Så nu lever vi i en väldigt orolig tid. Och det här skriver jag också gärna, eller jag skriver mycket om det, så här, hur kan man förhålla sig till oro? Och mitt främsta redskap, det är att det betyder inte att man kan vara frånvänd det som pågår. På något sätt kan man vara delaktig i det som pågår, men samtidigt också vända fokuset till det man kan kontrollera. Och det enda vi kan kontrollera i våran vardag, det är inifrån och ut. Det är här, det är den lilla cirkeln. Och vi skapar den lilla cirkeln själva. Och tillsammans skapar vi världen. Så tillbaka, fokusera den här lilla cirkeln som jag lever i, att påverka den, att jobba med den, att vara en bra människa i den. När vi är många som gör det, då skapar vi en värld tillsammans. Så jag säger så här, gå tillbaka, liksom, vänd fokuset från det yttre till det inre. Börja jobba här.
Otroligt bra sagt. Jag är också nyfiken, Anna, på när du tar emot klienter. Nu har ju du säkert jättemånga berättelser, men om du tar någon berättelse som kanske är extra stark för dig. När du har haft en klient och ska möta, vi säger, amen, kom i kontakt med någon klients liksom bortgångne närstående person. Vad har du för liksom starkaste liksom berättelse därifrån som du kan dela med dig om?
Ja, jag ryser faktiskt när du ställer frågan, Patrik. För att jag har en story och jag vet att jag har bett om lov att få berätta den där historien. Det var länge sedan som jag gjorde det, så var fint att du ställde det som fråga och att det poppade upp direkt. Och det här var, jag hade ju, jag ut, sen, efter min andliga uppvaknande med min moster och så, då började jag ju utbilda mig direkt. Och först gick jag med mindre kurser och sen gick jag liksom en hel utbildning på 2 år där jag verkligen undersökte de här sakerna mer djupgående. Och på andra året utav dem, då började vi arbeta med klienter och storseanser, att man förmedlar kontakt i grupp. Så. Och jag var ju helt ruckig. Jag hade ju bara hållit på med det här. Och jag kände att jag utforskade det verkligen. Jag visste inte vad jag skulle ha det till. Jag visste absolut inte att jag skulle göra någonting med det här som det visade sig att jag faktiskt gjorde. Utan jag var bara här och nu. Liksom. Men så höll vi den här storseansen. Och jag skulle jobba och jag fick ta emot en kontakt. För det här var en ung kille. Och unga personer som har gått över, det är ju alltid extra känsligt. Alla kontakter är känslosamma, så det är inte så som jag menar. Men med all ödmjukhet, när barn eller unga vuxna liksom har gått över så alldeles för tidigt, så är det alltid ledsamt på en extra nivå. Liksom. Det var en ung kille och han kom igenom och han visade mig några saker. Han visade mig först en stor bräda. Han stod upp och visade mig den här jättestora brädan. Lite så här ovalformad stor bräda, och sen visade han mig en portfölj med olika papper i. Så här. Och jag säger då ut till publiken, jag ser honom beskriva, där är en ung kille, jag beskriver någon ålder, jag vet inte om jag beskriver någonting om kroppsform eller hur han liksom presenterade sig. Och sen så sa jag så här ut till publiken, men han visar en bräda, sa jag så här, det ser ut som en surfingbräda ungefär. Och så visade han den här portföljen och så berättade jag då, så målande jag kunde vid det här laget, om vad det var jag fick för information. Det var ingen som kände igen den här kontakten. Det kanske var 50 personer i publiken. Det var ingen som kände igen det. Och jag började svettas, liksom, det här är ju en jättepers. Och liksom så här. Men så jag beskrev det här igen och nej, det var ingen som kunde känna igen det. Och extra jobbigt är det som medium när det gäller unga personer då. Så till slut, jag håller på att ska släppa den här kontakten, men så till slut så är det en kvinna längst bak i rummet som sakta räcker upp sin hand så här. Och så säger hon, ja, det kan vara min son, säger hon. Okej, säger jag. Då, vad utav det jag har beskrivit känner du inte igen? Och då säger hon så här, nej, men han surfade inte. Men han åkte snowboard. Och det här, jag var fortfarande en rookie. Jag hade ju tolkat den här brädan som en surfingbräda. Men det var inte det. Det var en snowboardbräda. Och den här portföljen då med de här papperna förstod hon var en direkt koppling till hennes nuvarande liv. Och där hon befann sig med liksom händelser som skedde runt omkring henne precis i det ögonblicket. Och tack vare att hon kunde ta emot den här informationen då. Och så kunde vi länka på ordentligt och sen också ha ett samtal med hennes son då som hade gått bort alldeles, alldeles, alldeles för tidigt. Och det där ledde vidare till att vi hade samtal i efteråt också mellan dem som jag fick äran att få vara med och vara behjälplig i. Men det här var otroligt fint. Det visar tydligt utmaningarna i arbetet. Det finns en massa utmaningar med seansarbetet. Så vi kan ägna ett helt avsnitt åt det. Och försöker att vara så transparent jag kan med vad som fungerar lätt, vad som är jättesvårt i mitt arbete och sådär. Så det är mycket info som finns i det då. Men det som det mötet för mig personligen var så starkt och berörande var naturligtvis dels det var första gången som jag fick förmedla kontakt till en mamma, alltså som har förlorat ett barn. Och det var så en pass tydlig, konkret kontakt och som sen också fortsatte vid flera tillfällen. Så det var för mig själv en sån stor, ja, det var en sån stor bevisföring i den kontakten att det hjälpte mig också att komma över någon slags tröskel, Lisa. Ett, kan det här verkligen funka? Alltså så här, ut mot en hel grupp människor, liksom. Hur kan arbetet funka? Jag fick vässa mina verktyg. Men jag fick också förstå vad det kan göra för mottagaren som får ta emot den här kontakten. Och jag menar, det är ju, vi kan ju inte riktigt sätta ord på det i form av läkning. Att få kommunicera med någon som man har förlorat och sörjer så starkt. Så att det var för mig en otroligt speciell händelse som också,
Jag förstår det.
ja,
Förstår det.
öppnade liksom vägen framåt på något sätt. Att okej, jag fattar, om det är det här det innebär,
Ja.
då kanske jag får ifrågasätta alla mina rädslor. Jag kanske får vända och vrida på de stenarna för att faktiskt i någon form på något sätt göra det här arbetet.
Ja, det är stort och viktigt. Alltså det är ju du jobbar ju som en slags brygga mellan den fysiska och icke-fysiska världen. Jag själv kan ju bara dra, alltså jag har gjort en del out of body experience som har varit ganska stora för mig, men det är inte så att jag kommer i kontakt med någon liksom på det sättet att jag möter någon. Det är mer att jag ser mig själv, jag har sett mig själv från ett annat perspektiv, som att min själ går ut från mig. Och sen har jag också upplevt en gång, och den kändes lite för, det var som att mitt hjärta stannade och sen så, det är nästan som att man sover, var i kontakt med någonting som man inte kan beskriva, lite som du också säger, det är svårt att beskriva den här sidan. Och jag fick framför mig en lång, 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 lång trapp, en vit trapp. Lite som Jesus-trappen eller Guds-trapp upp mot himlen. Jag började gå upp på den där trappen och kände mer och mer att mitt hjärta var helt stilla, men jag kände hur det liksom expanderade som att nu, det här är farligt. Jag var livrädd att gå upp på den där trappan. Och jag tänkte,
Just
ja, men
det.
jag fortsätter, jag fortsätter. Men sen så blev jag för rädd så jag stannade och då började trappen rasa. Och sen vaknade jag upp. Och jag är så fortfarande än idag så ledsen att jag inte vågade. För det var verkligen den här känslan att kommer jag dö? Och nu idag så känns det så, nej, det fanns nog något större att hämta där. Som jag inte kan få svar på eftersom jag inte vågade.
Men då säger jag bara, det är klart att du kan prova att göra det där. Och den stunden är förbi. Men du kan skapa nya stunder där du utforskar att stretcha ditt medvetande. Så att öppna upp och stretcha ditt medvetande. Vad kan hända då? Vart kan man befinna sig då? Jag upplever också att jag kan, så här, nu är jag van mediterare, men jag kan liksom verkligen kliva ur min fysik och det låter ju superspejsat. Och ja, det ibland är ju det.
Det är ju det där. Ja.
Jag sa till en kompis, bara, och det är väl några 3 veckor sedan, så sa, alltså idag trodde jag fasiken i mig att jag skulle börja levitera. Alltså det är när man lyfter från marken.
Ja.
Och jag har aldrig sett det ske, jag har aldrig varit med om det, men känslan var verkligen att jag är inte längre kvar i fysiken. I'm out of
Ja.
here. Det kan vara skrämmande i sig också om man inte känner att man har kontroll över det. Men ja, så att öva försiktigt och ha bra lärare är ju alltid att rekommendera såklart.
Ja, gud ja. Men det är ju stort alltså. Och, alltså mellan dig och mig och den som lyssnar, alltså är det så, det känns ju ganska logiskt utifrån vårt samtal att det finns ett själsligt efterliv. Att när vi dör så kommer vi, alltså vi kommer fortfarande existera på något sätt. Sen kanske vissa inte vill ha kontakt med den fysiska världen eller liksom svävar iväg mot något annat ställe. Medan andra liksom är kvar här fortfarande. Och det är de du kan ta kontakt med kanske. Kan det vara så?
Ja, jag upplever ju inte att alla är kvar här egentligen hela tiden. Det där är ju fortfarande så här, det är ett utforskande för mig, säger jag. Jag kan bara prata utifrån mitt arbete så här långt. Och det är väldigt abstrakt, det blir som filosofiska eller liksom teorier som man på något sätt utkristalliserar sig genom mitt egna arbete. Men min upplevelse är inte att även om jag får kontakt med en person, att den nödvändigtvis är kvar i den jordiska sfären eller liksom väldigt här. Utan min upplevelse är att när man inte längre har den fysiska kroppen är man energi, och den energin, den rör sig. Den är liksom inte ett konstant, den är inte i det här vardagsrummet eller på den här platsen eller så, utan den är rörlig. Så jag upplever det ju snarare som att när man söker kontakt eller en person kommer till mig och bokat ett samtal, så upplever jag ju att den energin som jag länkar på mig eller får kontakt med, att den på något sätt ändå har samlat ihop sig och kommit igenom eller tillbaka eller sådär. Men återigen, det här är teorier, det är inget, jag sätter ord på det som jag förnimmer eller det som jag upplever, men fortfarande så är jag novis. Och det är också så att det är kopplat till att våra hjärnor kan inte greppa det här, hur funkar allt det här? Ja, jag kan berätta om mina upplevelser och sammantaget så blir det en slags teori som jag håller i. Men jag upplever inte det där begreppet av att man är fast, att det är låst, att man inte tagit sig vidare eller så där, som också kan väcka ganska mycket oro, både för de närstående som är kvar och om man har andliga upplevelser, liksom. Är det här någon som är fast här och så där? Finns det
Just
energier som gillar att hänga på vissa platser? Ja. Det gör det. Och det är de man då ser på tv, liksom människor åker dit och liksom hjälper de personerna att komma vidare. Ja, visst, det ligger någonting i det att man kan rensa ur den, man kan också snacka med dem. Rensar
Ah,
jag
just.
platser? Ja, det gör jag. Men så som man ser det på tv, det är återigen, det är en dramatiserad version av vad som faktiskt händer. När jag kommer till en plats och ska rena den eller rensa ur den, då åker jag dit och pratar med de som är där. Jag pratar med de energikroppar från andevärlden som gillar att hänga på den här platsen. Jag snackar med dem och säger, vet du vad, de som bor här blir rädda. Hur mår du? Kan jag göra någonting för dig? Titta här är ju din farmor. Hon vill ju gärna att du hänger med henne istället. Så det är en slags kommunikation. Och det är också så att man avdramatiserar både för den energin som gillar att hänga på den här platsen, som kanske då har ställt till det med höga ljud eller starka dofter och sånt där som personerna som bor eller lever där kan bli väldigt rädda för. Så att det avdramatiserar liksom både för de som faktiskt bor på den här platsen, men även för en energin som gillar att hänga där. Hörru, så här kan du inte hålla på liksom. Det blir ju taskigt. Du vet, det lirar ju inte. De sitter ju här och kollar på tv nu, så då får du chilla. Du kan vara om du gillar det, men kolla här borta står ju din farmor. Hon vill ju gärna att du är där och hänger med henne. Så att rensa ur,
Ja, men
Finns
den
det
är...
energikroppar som gillar att vara på vissa platser? Ja. Kan man snacka
Wow.
med dem om att det är bättre att hänga någon annanstans? Ja, det kan man.
Ah.
Och sen så är det ju också så, en annan aspekt i det där, det är ju också att det finns en massa olika energi som man kan rensa ur. En plats där det har hänt mycket våldsamma saker, där det har känts väldigt mycket negativa, starka känslor. Den platsen är också laddad av negativ energi. Nödvändigtvis inte liksom demoner eller liksom någon slags väldigt så här ond ande. Nej, den kan vara laddad av mycket ilska, av mycket smärta, av en massa olika saker, mycket känslor liksom. Då kan man rensa de platserna från energilagringar. Men det är liksom lite två, ja, det är lite olika saker.
Ja, och den där tänker för alltså den som lyssnar och så, alltså just du beskriver det som energier och det tror jag vi alla vet också att allting på denna planet och universum består av energi. Det är inte svårare än så. Så det är så otroligt mycket energi och så otroligt mycket frekvenser. Det går ju inte att ta på det heller i och med att det är i luften. Det är liksom, visst, det går ju av sin egen energi, precis som du gör, att gå in där och faktiskt i lugn och kontrollerad version kommer in och lugnar ner energin och möter den och har en kommunikation med energin och balanserar upp den. Det är då det också, det är då man också kommer i kontakt, att man också kan mötas. Och då måste man måste vara duktig på att känna av energier. Och som du nämnde här tidigare i samtalet så alla kan ju uppleva det när man kommer in i ett rum, om någon är ledsen eller om det är något, det är en glad stämning, en lättsam stämning. Det är ju verkligen så. Man kommer in i en mörk grotta, då är det lite läskigt för ja, det är den energin där. Men går man på en strand en solig dag, då är det rätt härligt liksom. Så det är väldigt...
Ja, och det är många aspekter som gör att den mörka grottan, för där ligger den mentala delen också av rädslor och sådär. Men
Exakt.
det rent intuitiva planet, där hävdar jag att alla som har kommit in i ett fikarum på jobbet eller stått på en buss och helt plötsligt känt någonting som man inte kände för 2 sekunder sedan.
Japp.
Alltså man plötsligt blir väldigt påverkad av någon annans energi. Ja, jag säger att det är samma sak. Man länkar på dem man befinner sig nära. Man länkar på lite i ytterkant här, men man gör ändå det. Och beroende på hur mottaglig man är eller hur öppen man är för mottaglighet så känner man av andra människors känslolägen eller liksom tillstånd. Så ja, jag försöker ju alltid, Patrik, avdramatisera de här sakerna. Det här är egentligen det mest basala av allt. Ja, down to earth, till det vanliga levande livet. Så här. Kan kärlek dö? Nej, kärlek kan inte dö. Vad är kärlek? Kärlek är energi. Träden, ja, vi har precis gått igenom säsongen när varenda löv börjar bli jord igen. Men betyder det att löven är borta? Alltså det som var livet, är det liksom, försvinner det? Nej, det blir en annan form. Och så åter,
Exakt.
liksom cirkeln fortsätter. Så för
Amen.
mig, ja, jag tar tillbaka det till vad det är. Och sen återigen, hitta din egen sanning, men sök gärna efter den.
Otroligt vackert. Du, Anna, för den som lyssnar här nu och vill veta ännu mer och komma in i det här och verkligen förstå eller kanske komma i kontakt med någon som har gått bort eller klänsa sitt, liksom, sitt hus eller whatever. Det finns så otroligt många delar. Och jag tror att det är så många som lyssnar som också vill veta mer och få kontakt med andra sidan och ha hjälp. Så vart kan man vända sig då för att just kontakta dig och få hjälp med det här?
Men varmt, varmt välkomna börjar jag med att säga då. Och jag har ju en hemsida. På den finns alla kontaktuppgifter och alla sådana där saker, tjänster och sånt där. Men där skriver jag ju också om mitt arbete i bloggform. Så är man nyfiken på de här områdena i någon utsträckning, personlig utveckling, andlighet, spiritualitet. Så spirituell lifestyle brukar jag kalla det i mitt egna huvud. Så här, i modern kontext. Då kan man titta på den. och följa med i ett slags flöde om vad betyder de här sakerna egentligen, vad är det för någonting. Men man hittar också kontaktuppgifter till mig på min hemsida och det är annastomsi.com. Så har jag ett Insta-konto också som, ja, där kan man gå in och följa med i flödet också. Varmt välkomna.
Superduper bra. Och jag vill säga där också till dig att under det här samtalet så har jag känt både energier av att det har varit någon i rummet. Jag har också känt min egen energi och mina känslor har gått både upp och ner. Jag har varit lite rädd men också glad. Det är mycket som händer när man pratar om de här ämnena. Man märker att du är otroligt kunnig på ämnet och det gläder mig att du har varit med i dagens samtal.
Det är jag som tackar för förtroendet, Patrik. Varmt tack.
Stort tack för att du har lyssnat in dagens avsnitt och varit med oss på denna resa. Glöm inte att kommentera och dela dina tankar. Följ, gilla och dela också podden vidare för att hjälpa andra att komma i kontakt med den andra sidan. Och till nästa gång, ta hand om dig så hörs vi snart igen.